Podplay.
En viss typ av kirurgiska ingrepp i munnen på nyfödda har ökat kraftigt. Den här ökningen kan i hög grad kopplas till en sluten Facebookgrupp som startade 2015. Ingreppet görs för att barnen ska ha lättare att suga från bröstet, men det är kontroversiellt och nu ska Socialstyrelsen utarbeta regler för hur det bör gå till. Hur blev tungbandsklipp en fluga och hur smärtsamt är det egentligen för ett litet barn? Välkommen till Studio DN, jag heter Sanna Thorén Björling. Ja, i en rad artiklar har DNs reporter Emma Bovin granskat tungbandsklippningar i Sverige. Och vi har med oss Emma i Studio DN idag. Välkommen!
Tack!
Kan du bara säga, vad är tungband för någonting?
Det är den här lilla strängen som sitter fast under tungan och liksom förbinder den med det som är under tungan. Jag är ingen kirurg, men den här strängen, om man liksom sträcker ut tungan så kan man känna att det stramar lite när man sträcker så långt upp man kan. Det är tungbandet.
Varför har man ett sånt?
Det är ett slemhinneveck som liksom förbinder tungan med halsen på något sätt. Det går ju långt bak liksom. Sen så kan det ju då på vissa, man brukar säga mellan 4-11% av bebisar som föds har ett förstramt tungband som sitter liksom ofta då när de är synliga långt fram på tungspetsen, så att man det liksom drar ner tungan i gommen. Men i allmänhet så har man det väl bara där. Alltså, jag har inte fått något bra svar på exakt vad man har det till i vanliga fall.
Det är en del av kroppen.
Ja.
Jag har aldrig hört talas om faktiskt att tungband kan ställa till problem, men det har ju du rätt ut här. Jag har inte hört talas om tungband så mycket heller överhuvudtaget. Men det var ju alltså det som det också gick rykten om att Gene Simmons i Kiss klippte av. Minns du det? Gamla hårdrocksbandet.
Ja, just det. Ja. Det är många som har påmint mig om det också nu kan jag säga.
Hur ser de här problemen med tungband ut hos bebisar? Vad får man för problem om det är för kort?
Alltså det som man vetenskapligt har kunnat belägga att man kan få problem med när man är just en bebis är att man, om det är väldigt kort och stramt, så kan det bli svårt för bebisen att få grepp om bröstet när den ska amma. Och det kan dels leda till att bebisen tycker att det är svårt att amma och att det liksom läcker mjölk på sidan och sådär. Men framför allt så har man sett att det kan göra att amningen blir väldigt smärtsam för mamman, för att bröstvårtan liksom viks på ett obehagligt sätt och man kan få sår och sådär. Samtidigt så kan man ju få sår av att amma även om bebisens tungband inte är för kort. Men det är det som det här handlar om. För sen så kan ju tungband orsaka andra problem längre upp i åldrarna och för äldre barn och sådär. Men den här stora ökningen som jag har sett i min granskning handlar ju just om tungbanden på bebisar som klipps.
Just det. En av de kvinnorna som du har intervjuat, hon heter Malin och hon beskriver sin situation så här.
När han kräks mer och mer och sover dåligt och så börjar han bråka mer och mer vid bröstet och kan inte få ut tungan alls. Så då pratade jag med vår BVC-sköterska och hon tyckte också att det var så lite kort ut. Det var ju läskigt när man insåg att de klipper ju faktiskt i stort sett utan bedövning.
Mm. Emma, hur kom det sig att du valde att granska det här?
Men jag har ju två barn och har den yngsta är född 2016. Och det är väl framförallt efter det som jag har börjat se med ganska många föräldragrupper och sådär på Facebook. Och jag har noterat att tungband har dykt upp. Och jag har noterat det så pass mycket så att jag inte riktigt har sett det. Så när jag hade ett möte med min chef och nämnde det här så märkte jag att hon blev väldigt förvånad över att jag bara sa att ja, men ibland så klipper man ju tungbandet på bebisar. Och då slog det mig att jag inte egentligen visste varför man gör det och jag visste inte hur vanligt det var. Så jag började med att försöka ta reda på hur mycket det sker. Och då var ju då jag kunde se då hos Socialstyrelsen att det har gått från att vara några hundra klipp per år till flera tusen. Och då är det ju inte alla som rapporterar sina siffror heller. Så förmodligen så finns det ju ett mörkertal här.
Hur gjorde du sen då?
Jag tog fram de här siffrorna. Jag fick en massa information om kliniker och om hur det ser ut i olika regioner. Jag kunde se att den absolut största ökningen finns i Region Stockholm. Och så begärde jag att få gå med i en grupp som, om man är en förälder på Facebook och är med i någon av de här stora föräldragrupperna och har ett problem med sin bebis, kan man se om man söker på tungband i de här grupperna, så dyker liksom, har du kollat tungbandet, upp på i princip alla frågor som mammor, det är oftast mammor, ställer. Och då hänvisades de också till en grupp som handlar om just kort tung och läppband i Sverige. Och den är ju stängd, som många grupper är på Facebook, så jag gjorde en förfrågan om att få gå med. Och jag skrev att jag är report på DN. Och de bad mig att inte höra av mig direkt till andra personer i gruppen, vilket jag inte gjorde. Men var väldigt öppen med att jag var intresserad av att granska det här fenomenet. Så jag fick komma med där och de la ut ett inlägg om att jag skulle skriva om det här. Och det var ju så jag kom i kontakt med de här mammorna som är med i reportaget.
Så att den här Facebookgruppen startade alltså 2015, och det är efter det som den här ökningen, framförallt i Stockholm, kan noteras. Det kan då också kopplas till enskilda individer. Inspirationen verkar komma från USA, och du har ju talat med en läkare som är känd för att förespråka det här ingreppet. Hur viktig är han, skulle du säga, för den här trenden?
I den svenska tungbandsgruppen är han heter Bobby Gaheri. Och bor i Portland i Oregon. Han är väldigt viktig för den gruppen, eftersom han har också en väldigt stor internetnärvaro och berättar ju för mig att det är svenska mammor som hör av sig till honom varje månad, så han är ju med och rekommenderar då till exempel den här kliniken i Stockholm. Men sen så har han också väldigt mycket lättillgänglig information om tungbandsgrepp, och han är väldigt säker på sin sak. Han har jobbat med det här i mer än ett decennium. Så jag skulle säga att han är viktig. Men sen så är det ju, man kan se att liksom ökningen av de här ingreppen har ökat i takt med att den här Facebookgruppen har växt. Men det är ju så att utvecklingen följer ju också det här internationella mönstret som är både från USA, Australien, Nya Zeeland, Storbritannien och våra grannländer. Där liksom, de ligger några år före Sverige, kan man säga. I USA har man ju även börjat prata om, och Storbritannien, börjat prata om betydelsen av kindband, som är någonting annat i munnen på bebisar. Och läppband har de ju kommit längre med där också. Så det är liksom det handlar väl i grunden om att det är någon som missar något i vården av nyblivna mammor, eftersom det är så många som tar sin tillflykt till såna här grupper och som lyssnar på den här typen av information. För det kan man ju också känna igen själv som mamma, att man väldigt gärna vill hitta en lösning på sina problem. Och man vill ju gärna att det ska vara någonting fysiologiskt som går att komma till rätta med. Mm. Och det här är ju då en sån sak.
De här frågorna på Facebook då, vem är det som liksom driver dem? Är det mammor? Hur stor är gruppen och vem driver det här?
Den är ungefär 7000 personer och drivs av en grupp kvinnor. Alla som är engagerade där har ju själva haft barn som de har tyckt behövt det här ingreppet då. Och grundaren fick barn 2015 och tyckte att det var svårt att komma och få hjälp. Det handlar ju om att man har tyckt att det har varit väldigt svårt att få hjälp inom vården, rätt hjälp. Så de är ju som en intressegrupp som vill att det här fenomenet ska tydliggöras, så att det ska bli lättare att få bra vård och att det ska bli mer jämlikt, för det är ju väldigt ojämlikt över landet och väldigt olika hur bra koll vårdgivarna har på det här. Sen så driver ju de på väldigt hårt och många av dem tycker ju att det här är svaret på många fler saker än vad det vetenskapligt finns belägg för.
Mm. Hur var tonen i den här gruppen? Inte bara gentemot dig själv utan också internt i den här gruppen?
Nej, men den är ju ganska god, får jag säga. Men det beror ju på att de som hamnar i den här gruppen, de har ju sökt sig dit av för att de tror att deras barn har kort tungband. Det är ju liksom inte vem som helst som kommer in där, utan man har ju sökt sig dit av en anledning. Sen så finns det ju en väldigt tydlig linje av vad som är rätt och riktigt i den här gruppen. Och ifall någon ifrågasätter till exempel det här med eftervård som de förespråkar, att man ska dra i såret under tungan, så får de ju direkt väldigt många svar om att det är väldigt viktigt och att det är för ens eget barns skull som man gör och sådär. Men de har ju absolut en trevlig ton, det är inte så att det är aggressivt. Ja, nu har jag hört att det är det efter att jag har blivit utslängd, men innan dess var det lugnt.
Mm. Vi ska alldeles strax prata mer om vad de här tungbandsklippningarna kan få för konsekvenser. I Studio DN idag pratar vi med Emma Bovin om tungbandsklippningar, ett kirurgiskt ingrepp på små barn som har blivit vanligt. I liten skala, som jag förstår, så har ju det här ingreppet gjorts under lång tid, men det saknas ändå, verkar det som, ordentliga rutiner eller riktlinjer kring det. Varför är det där ett problem?
Mm. Nej, men om man går tillbaka i tiden så finns det ju vittnesmål om hur barnmorskor för många hundra år sedan hade sparat en lång pekfingernagel för att bara kunna snitta direkt på nyfödda barn under tungan. Och det finns beskrivningar i Bibeln, och det är det här som är ordet tunghäfta kommer från kort tungband. Så det finns ju en stor historik, men det som man också har pratat om är att det förut mer drevs av barnmorskor, eftersom vården ju har förändrats när det kommer till barnahavande och förlossning och sådär. Och det gjordes väl mer på rutin på BB tidigare, och sen så har man insett att det kanske är bättre att vänta lite, eftersom amningen oftast inte hinner sätta sig första dagen som ett barn har fötts, utan man har sett att det kan vara bättre att vänta lite. Men då har väl det inneburit att det för vissa har blivit alldeles för lång väntan, eftersom det är eftervården av kvinnor som har fött barn är ju på flera ställen ganska dålig, och det är många som är missnöjda med den, och det finns ingen som liksom plockar upp det här. Och i den här gruppen så finns det ju också många som är BVC-sköterskor eller barnmorskor och som sprider det på sina liksom arbetsplatser. Men det blir ju då ojämnt om man ser till hela Sverige, för att folk gör så olika och folk har också så olika uppfattning om vad det finns för effekt av det här. Men det finns ju på gång nu flera. I Region Stockholm så håller de på att har gjort en stor kunskapsöversikt, tvärvetenskaplig, med flera olika logopeder, barnläkare, öron, näsa, hals, barnmorskor, amningsexperter, så att de ska liksom försöka få det till att man först ska komma till någon som kan bedöma amningen och se om det är tungbandet som påverkar amningen. Och om det är det, så ska man bli vidare slussad till en kirurg som då klipper, om det inte finns någon anledning till att inte klippa. Men kirurgen ska liksom inte bedöma själva amningen, för det är ju kirurger inte, det är inte deras expertis. Men anledningen till att det inte finns så mycket forskning, det finns ju ganska mycket studier på det, men det är ganska svårt att studera det här. För att man vill ju gärna ha liksom inom så här randomiserade studier så ska man ha en kontrollgrupp, och det är ju svårt att inte visa för någon att man gör ett klipp i bebisens tunga. Så då vet de ju att ja, men jag fick inte ett tungbandsklipp, eller så vet man att jag fick ett tungbandsklipp, och då blir man liksom jävig som sig själv. Och det är det som har gjort det. De har gjort något försök där de inte har klippt, fast inte heller sagt ifall de har klippt eller inte. Men då har det varit korta studier på kanske 2 veckor, så då är det också svårt att veta vad långtidseffekterna blir. Men det finns också på gång på Karolinska, ska de dra igång någon slags randomiserad studie i höst. Så förhoppningsvis så kommer det att komma mer bra forskning på det här området. Mm. Det säger ju alla också behövs.
Det är intressant det här att man kan se en stark ökning till en särskild klinik i Mörby strax utanför Stockholm. Och den läkare som då anses vara den stora experten där, Amelie Björlin, hon sa så här till dig.
Nej, jag klipper det för att jag vet att även de här tungbanden som är svåra att se, så hjälper det. Det är inte så att jag är ovän med dem och säger att det här behövs inte. Utan ser jag ett tungband och det är symptomen stämmer, då klipper jag. Men jag försöker övertala dem och tala om att man måste ta den här Facebookgruppen med en nypa salt, för det är inte sant allt som de skriver.
Ja, vad är hennes reaktion på din granskning och på de här, den här stora intresset för tungbandsklippning?
Amelie Björlin är ju förutom läkare också kirurg och har ju hållit på med det här i jättemånga år, sedan 90-talet. Och hon är ju också medveten om att det är den här Facebookgruppen som har stått för den här markanta ökningen som framförallt syns då på hennes klinik, och det tycker hon ju inte är bra, eftersom hon är också medveten om att det är många i den här gruppen som även är kritiska till hennes liksom, kollegor som hon har lärt upp och som kommer till dem och så vill de ändå träffa just henne. Och det tycker hon inte är bra, hon tycker att den här kunskapen behöver spridas. Men sen så har hon, alltså hon, det som hon uttrycker i granskningen är ju att hon ibland ändå också påverkas av att mammor har rest så himla långt och känner att det här är det som jag behöver hjälp med, annars så kommer jag ändå åka utomlands. Det finns det ju de som gör också, som åker till Holland till exempel. Och då har väl hon känt att hon ibland gör dem till viljes då, trots att det inte finns någon medicinsk indikation. Och det vet jag att Region Stockholm har reagerat på och tagit kontakt med kliniken för.
Man uppmuntrar ju ibland, det var ju du inne på för en stund sedan, till en slags eftervård här som går ut på att tungbandet inte ska läka fast direkt igen. Det verkar göra väldigt ont det där.
Ja, det är ju Bobby Gaheris modell som sprids i Sverige. Den här modellen står ju inte Amelie Björlin bakom, vilket blir en paradox för många i gruppen att de rekommenderas att gå till Amelie Björlin, fast de rekommenderas att inte lyssna på henne när det kommer till det här med eftervården, för den tycker hon inte behövs. Och det säger ju också andra specialister som jag pratat med, att det handlar ju om att om man är vuxen och gör en sån här tungbandsoperation, då behöver man sen hålla på att stretcha sin tunga och man behöver göra olika rörelser med den för att se till så att det inte växer fast eller läker fel. Men bebisar, de är ju så aktiva med sina tungor när de ammar, vilket de ju gör hela tiden när de är så här små som de oftast är när man klipper. Så det finns liksom inga vetenskapliga belägg för att det behövs att man också håller på och drar i såret. Och det säger ju Bobby Gaheri själv, eftersom han ju då också har gjort det här ingreppet på sig själv för att testa. Så säger han att det gjorde ont i 36 timmar ungefär när han höll på med sin eftervård. Och sen så tycker han inte att det gjorde ont längre. Men han tycker också att många gör fel och instruerar för aggressivt. Och, ja. Men det som är konklusionen är ju att det inte finns någon evidens för att man behöver göra eftervård på sin bebis. Och att många mammor har gjort det för att de har känt att de måste göra det fast de egentligen inte vill, eftersom de upplever att bebisen verkligen inte gillar det.
Mm. Det finns ju en annan faktor som känns rätt så central här, och det handlar ju om pengar. Att man kan tjäna pengar på vård i USA är ju välkänt, men det kan man ju faktiskt göra i Sverige också. Och det framgår ju här att Amelie Björlins klinik får 3 gånger så mycket pengar för ett klipp som för ett vanligt mottagningsbesök. Och trots att det finns expertgrupper som har ifrågasatt att man betalar ut de här summorna, så går det ju alltså att bli rik på det här. Hur viktig tror du att den här ekonomiska aspekten är i det här?
Jag har ju intervjuat Charbel Talani som är specialist öron, näsa, hals i Linköping och också ser de här bebisarna. Och han uttrycker ju att han tror att det absolut är en aspekt när någon inser att man kan tjäna pengar på ett ingrepp som är enkelt och som inte är kostsamt att göra. Amelie Björlin har ju sålt kliniken, så hon tjänar inte de pengarna själv nu. Men det syns ju också att man får, det är som metodrådets ordförande Kristina Tedroff säger, så finns det ju en viss, alltså det finns ju inte obegränsat med pengar inom det offentliga. Så ifall man tar pengar till någonting som man bedömer inte är medicinskt berättigat eller inte nödvändigt i alla fall, så är det ju någonting annat som får stå tillbaka. Och det är väl det som har blivit en diskussion nu efter den här granskningen, att man måste fundera på vad det är man lägger pengar på. Det kanske är bättre att lägga dem på att bygga ut amningsvården, skapa fler amningsmottagningar i landet eller dylikt.
Ja, för att det man tänker så här är ju också att om det är använt för att underlätta amningen och det har ökat, så kan man ju inte föreställa sig då att då finns det en massa barn som har lidit av det här historiskt, som inte har fått sina tungband klippta. men som kanske har klarat sig ändå utan att dra några slutsatser, för jag är inte heller kirurg. Men vad kan man göra mer för att amningen ska komma igång?
Ja, alltså det är ju, man säger att 4-11% av alla bebisar som föds har, tros ha ett för kort tungband, så säger man ju också att det är ungefär 20% av dem som kan få problem av det. Alltså de allra flesta klarar sig ju även om de har ett för kort tungband. Och sen så kanske man behöver göra något ingrepp när de blir större, när de själva kan berätta om vad de har för problem. Men det finns ju, jag vet inte, men när jag själv hade svårt att amma med mitt första barn så fick jag komma till amningsmottagningen på Södersjukhuset i Stockholm och fick hjälp med vilket grepp jag skulle låta bebisen hålla i. Men då var de också så här, inte ett dugg skuldbeläggande när det kommer till amning, utan de sa att ja, men är det så att du har så himla ont, så ge ersättning, modersmjölkersättning en stund så att du får vila lite, så kanske du kan komma igen sen. Och det kunde jag ju, det gick ju över. Men jag tror också att det handlar väldigt mycket om att många som får barn, till exempel jag då, som ändå hade gått på olika kurser och amningsföreläsningar och sådär, var helt oförberedd på att det skulle kunna göra så fruktansvärt ont och vara så svårt för en bebis att amma. Man tänker ju att det är väl det mest naturliga de kan göra. Och det kanske finns en kunskapsbrist där, helt enkelt.
Ja, jag tänker också att det är så väldigt olika. Alltså, bebisar är väldigt olika. Det ska man komma ihåg, tycker jag. När man hade tre bebisar som, på samma gång. De var ju väldigt olika. Men jag har en vän också som är läkare som säger att man ska vara väldigt försiktig med onödiga ingrepp, kirurgiska ingrepp. Både på barn och vuxna, om de inte behövs. De här mammorna och papporna som du har pratat med, vad säger de om det där? Om att det att riskera att utsätta sitt nyfödda barn för någonting som kanske inte är nödvändigt?
Ja, det är ju svårt när man har gjort ett ingrepp på sina barn, så vill man ju förmodligen inte tänka att man har gjort det i onödan. Och de många som jag har pratat med tycker ju också att det har hjälpt. Alltså det måste jag ju poängtera, att det är ju jättemånga som är väldigt glada över att de fick den här hjälpen och upplever att amningen började fungera och att barnen började gå upp i vikt och alla möjliga sådana saker. Men nu har jag ju också pratat med en professor som forskar på smärta hos barn, som uttrycker just det där om att det finns väldigt mycket forskning på att små spädbarn känner smärta på ett helt annat sätt än vad vi vuxna eller större barn gör, fast deras nervsystem håller på att utvecklas. Så att man verkligen behöver vara medveten om att onödiga ingrepp kan få större efterverkan än vad man kan veta från början. Och därför så måste det ju vara medicinskt berättigade ingrepp som görs.
Avslutningsvis, Emma, det här är ju en relativt sett ändå begränsad fråga. Det är just nu 3000 barn om året. Men det här har varit enormt intresse för din granskning här. Vad beror det på?
Dels så är det ju mycket fler än 3000 förmodligen, eftersom jag känner till ett par tusen till som inte liksom är, ja, det får jag också höra efter granskningen, att det är jättemånga läkare som berättar om hur de klipper men inte rapporterar in ingreppen, så det är nog många fler. Men den majoriteten av reaktionerna har varit väldigt positiva, och jättemånga småbarnsföräldrar har ju hört talas om det här, eller gjort det själva, eller hört någon som har gjort det och undrat lite, så här, varför hör jag så mycket om tungband? Vad handlar det om egentligen? Så de absolut övervägande reaktionerna har varit att det är bra att det lyfts upp på ett nyanserat sätt.
Stort tack, Emma, för att du var med idag.
Tack.
Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelakai, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Jonas Lindskog, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.